Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balutto. Det är tisdag den 14 april och påsken ligger bakom oss. Är man ett par kilo tyngre.
Ja,
definitivt. Som man har käkat de här dagarna.
Ja, och det är så jävla lustigt att det blir så varje gång. Mm. Och jag tänkte, ja, vad fan, vårpromenader under påsken, det blir ju alldeles fantastiskt. Det blev inte många vårpromenader. Det blev fotboll med tjejerna. Mm. Och sen så var det bara runt bordet.
Jag har ju spelat golf par varv.
Ja. Men liksom, hjälpt föga.
Ja, men exakt. Det är korv och äggmackor, det är liksom två slangar efter nio, det är en bärs, två bärs, tre bärs efteråt.
Ja. Men vet du vad, Gustav, man måste också få leva livet.
Ja, herregud.
Och vi har det ju fantastiskt i det här landet som inte lever under en lockdown, så då är det väl bara njuta och omfamna den här fantastiska våren som bara väller över oss nu.
På tal om lockdown, har du hängt med i gaten mellan Glenn Hussein och Hossam Aiesh?
Nej, för att jag såg rubrikerna, jag såg de arga supportrarna, jag förstod att det fanns rasistiska inslag. Och då kände jag bara, jag orkar inte. Gugge kommer ta upp det här, så jag får väl reagera på det han säger.
Ja. Nej, men det jag menar då med på tal om lockdown, det låter på Hossam Aiesh som att han vill då köra någon slags lockdown på humor.
Aha.
Att det finns saker man absolut inte då får skämta om.
Vad är det han har skämtat
om? Nej, men det som har hänt är, alla tror jag som lyssnar på det här har någon gång sett Glenn Hussein skoja med sina har det gått Glenn ordvitsar på Twitter.
Ja, det är ibland lite snuskigt. Det är fitta kuk och lite sådär. Ibland kan man tycka att 60-talisterna skruvar lite på sig, du vet, när det här kommer.
Sen har vi den magiska...
Nej, det gör de fan inte. 60-talisterna, det är de som garvar. Ja, ja. Sorry.
De slår ju med öppen hand på knät.
80-talisterna, de kommer ju in med moralpekfingret.
Ja. 90-talisterna, kanske då 00-gänget också, generation Z, va?
Ja, just det.
De skakar på huvudet åt 80% för de tar inte referenserna.
Nej, dels tar de inte referenserna och sen så är de lite för edgiga för det. Liksom. Ja, ja. Deras form av humor.
Hur som helst, det är ju då en mix mellan lite snusk och väldigt mycket då ordvitsande, eftersom Göteborg är... Ja,
det är ordvitsarnas hemstad.
Det är deras högborg. Och Glenn Hussein är ju någon slags borgmästare. Vi har ju klassiken också för övrigt, när då Glenn har sett en dokumentär om andra världskriget på National Geographic. Kommer du ihåg?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg.
Koncentrationslägerna och Hitler. Fy fan vad fittigt. Det är röva. Har det gått, Glenn? Ja. Den kommer du väl ihåg? Filip och Fredrik gjorde ett stort nummer av. Skitsamma. I helgen då så twittrar Glenn Hussein.
Skrev han så?
Ja, har precis sett...
Jag har fan missat det alltså. Ja,
han twittrade ut för kanske 3-4-5 år sedan. Så twittrade han bara. Har precis sett en dokumentär om andra världskriget. Adolf Hitler och koncentrationslägrena. Fy fan vad fittigt. Det är röva. Har det gått, Glenn.
Vad fick jag för reaktioner? Alltså det låter, ja, nej, nu ska inte vi göra en grej på det, för det är tydligen redan gjort som du säger. Men ja, vi lämnar den och så går vi vidare på Glenn 2020.
Ja, då kommer här i lördags eller fredags eller när det nu var. Varför är det så många muslimer som är irriterade på mig? Undrar då Glenn på Twitter. För att Allah heter Glenn i Göteborg. Har det gått, Glenn?
Det var ju kul ju.
Alltså, ett... Eller? Huruvida det är kul eller inte låter jag vara osagt. Tycker du att det är över gränsen?
Nej, nej.
Det tycker ju då Hossam Aiesh, blåvitt ytterfåra.
Men varför är det över gränsen?
Han är rasande.
Okej.
Okay. Så skämmigt och dålig respekt mot muslimer. Med din ålder och erfarenhet så borde du veta vad som man kan skoja om och inte skoja om. Skäms på dig. Och så har då den eminenta Marcus Vulkan gjort en lite längre då utbroderad intervju med Hossam Aiesh.
Nu är det halmstrån som greppas.
Samtidigt, ruskig klickis. Du och jag sitter och pratar om det här.
Ja, det är så.
Så att Vulkan har ju tydligen känsla för...
Hur hade det här, vad hade hänt om vi hade varit i brinnande säsong? Hur stort hade det blivit? Då hade vi förmodligen inte pratat så mycket om det.
Kanske inte, men nu är det ju så som det är.
Ja. Och det är ändå intressant att prata om.
Jag utvecklar i alla fall. Jag vet att Glenn är en stor före detta IFK Göteborg-spelare som är en älskad person här i Göteborg. Men samtidigt så finns det alltid gränser. Det kan vara roligt med skämt och sådär, men man bör tänka på att man inte ska irritera folk. Religion och hudfärg...
Vänta. Redan där är han ju snett ute. Det är väl precis det man ska göra som komiker. Nu är inte Glenn Hussein någon komiker, men vadå? Reta upp folk. Humor, det är väl det stand-up i liksom hela grejen.
Humor som inte irriterar någon faller ju ofta ganska platt.
Jag har aldrig varit på Norra Brunn, men en grej som stand-up-komiker gör, jag har aldrig varit på stand-up, jo en gång var jag på Syster och Bror och såg min polares brorsa Ambien Paulsen köra. Det tyckte jag var kul som fan. Men en grej som de gör är väl att reta publiken lite. De får lite hackkycklingar och skojar lite med de som sitter där och driver lite med dem.
Ja.
Ja, men jag frågar bara. Jag konstaterar ingenting liksom här.
Nej, men Ayesh fortsätter då med att religion och hudfärg är två saker man inte ska gå in på, tycker jag. Man ska visa respekt för andra. Då frågar Vulkan, kan du inte se något roligt i den här ordvitsen? Nej, och jag skulle aldrig skoja om någon annans gud. Jag är religiös och Allah är den största för oss, och det vet Glenn och alla andra om. Det är ingenting man skämtar om. Alltså.
Men vänta. Om vi backar bandet bara och går tillbaka till de här Allah-teckningarna en gång i tiden som verkligen var avancerade, eller hur?
Ja, visst.
Och retade upp. Alltså där finns...
Den danska tidningen som porträtterade Allah.
Ja, fortfarande...
Nej, porträtterade Mohammed.
Ja, exakt.
Profeten.
Ja, profeten, exakt.
Big no-no.
Big no-no såklart. Och, så här, det kan man förstå och så vidare. Men det här var väl inget... Det var en ordvits.
Exakt. Alltså han anspelar på ordet alla. Och att det är nästan som Allah.
Ja.
Det är liksom, det är det enda Glenn har gjort här.
Alltså då är man så lättstött kring sin religion om man tycker att det här är jobbigt.
Mm. Glenn har ju reagerat väldigt då lättsamt. Ja, det är alltid någon som blir sur.
Alltså,
men
bra, ja, Glenn.
Jag kommer fortsätta skoja på Twitter. Ja. Det är Glenns reaktion. Ja. Det
här team är dock, Hussein alltså.
Och det är väldigt många i Göteborgs supportled som är team Hussein då. Ja, för tack. Att det är ju då väldigt många på då sociala medier som har gått ut och liksom, vad
men förlåt,
i helvete
alltså,
håller
mig om
du
jag
på
fel
med
här? Alltså, i och med att jag har svårt att orientera mig ofta i de här frågorna, inte vad det gäller rasism, men just här och nu, alltså, finns det något rasistiskt i det här?
Alltså,
har han porträtterat Allah?
Huruvida det är ett extremt övertramp att avbilda profeten Mohammed, det behöver vi inte gå in på här.
Nej,
eftersom det är inte det Glenn har gjort. Han har bara liksom vridit till ordet Allah och gjort det till en ordvits som är väldigt harmlös och väldigt, väldigt göteborgig, glännig. Allah heter Glenn i Göteborg.
Mm. Och inga svordomar, va?
Nej.
Nej.
Jag vet
alltså, jag tänker på den ramsan, Allah heter Glenn i Göteborg. Den övergår ju sen till alla suger kuk i Göteborg.
Det gör den ju inte för då alla.
Nej, okej. Okay. Nu tänkte jag säga någonting, men det gör jag inte. Ska vi gå vidare från det här nu, eller?
Kan vi bara enas om att oavsett om man tycker det här är kul eller inte,
ja,
okej eller inte, ja, så blir det ju ett självmål när man går ut och svingar så hårt som Ayesh gör här.
Det var lite väl hårt, kan jag tycka.
Också mot en så stor ikon i sin egen klubb. Mm. Alltså det hade varit en sak ifall Glenn Hussein hade varit Malmö FF.
Han ska veta sin plats lite. Through and through. Är det du menar?
Jag tänker bara att så här, det blir en så jävla onödig intern soppa av det här.
Mm. Ja, det är möjligt. Vi måste ju kunna markera kring lättkränkthet, tänker jag.
Mm. Jo, men det här är ju mycket, mycket mildare än att AIK eller Djurgården eller Hammarby sjunger horungar om varandra.
Mm.
Alltså, tänk dig ifall Norra Stå eller Sofialäktaren eller...
Jo, men vi har ett jättestort problem med rasism inom fotbollen. Och det finns även i Sverige. Och jag menar, så att det ska vi verkligen ta tag i. Det ska vi jobba emot. Vi pratar ofta om det i den här podcasten också. Men då ska vi göra det på rätt nivå.
Mm.
Alltså det här är väl liksom fel tillfälle att ta kriget liksom.
Ja, exakt. Jag menar bara,
hur har det varit reaktioner liksom pro Hosham Ayesh?
Enligt Ayesh så har det varit blandad kompott i reaktionerna på sociala medier kontring mot Glenn. Så det är väl de som har liksom så här, bra Hosham att du har stått upp. Och så finns det många som så här, hörru, fäll in taggarna.
Mm.
Så jävla känsligt var det inte här.
Nej, det är vad jag tycker.
Jag menade bara att så här, tänk om AIK skulle gått ut
och det är inget konstigt, Gustav. Nej. Det är så härligt att det är AIK som alltid har en sån referens där någon går ut hårt mot något.
Nej, det här är tvärtom.
Ah, okay.
För jag tänker då, Hammarby har ju i många, många år kört när någon motståndarmålvakt skjuter inspark.
Hora, idiot, bonjävel.
Ja, sopa, idiot, bonjävel, Lee Baxter.
Ja, exakt.
Det är ju liksom, oavsett om det är AIK-målvakt.
Håller jag på med? Vad fan håller jag på med?
Du har liksom knökat in ett hora där.
Jag har hört den hundratals gånger.
Hur som helst.
Ja.
Tänk ifall motståndarmålvakten, oavsett om det har varit då i AIK, alltså den enda som kan liksom med fog kliva ut medialt här är ju Lee Baxter. Men det har han inte gjort.
Nej, just det.
Och ingen annan motståndarmålvakt heller. Alltså, då blir det lite så här, oh, fan, man måste väl få upp att någon är en sopa, ja, att någon är en idiot, att någon är en bonjävel. Och så skojar man med att man tycker att Lee Baxter var en dålig målvakt. Så att som sista käftsmäll i den här kvartetten av nidord så får du även höra att du är Lee Baxter.
Ja. Man gillar ju när man använder liksom spelare som referenser i ramser. I Italien, i alla fall i Fiorentina led, så använder man ju väldigt mycket Lapo Elkan i ramser, liksom nidramser.
Kontextualisera Lapo Elkan?
Ja, exakt. Jag tänkte göra det. Nej, men precis på samma sätt här nu som Lee Baxter får vara liksom, vadå, det sämsta.
Exakt.
Inom målvaktssvängen som finns.
Vad trumfar sopa, ja, idiot och bonjävel?
Ja, och vad det gäller Lapo Elkan så handlar det ju om att han tar jävligt mycket droger.
Mm-hmm.
Och han är ju åkt dit.
Och vem är han?
Lapo Elkan är Agnelli-familjen. Han har en roll, han har haft olika roller i Juventus såklart också. Men han är väl mest känd för att liksom designa. Han var ju den som fick snurr på den nya Cinquecento-bilen, Fiat 500. Den klassiska gamla som alla älskar att romantisera. Det gjorde han en ny produktion på och det fick ett enormt genomslag. Fan, bara gå ut på Stockholms gator och ser man ju Fiat 500 överallt. Mm. Så att han har då jobbat inom Fiat-familjen men också inom fotbollen på olika sätt. Men det var en stor grej för, vad kan det vara, 15 år sedan när polisen plockade honom. Med 8 prostituerade varav alla var transsexuella. Och då gör man en rolig grej av det i Italien såklart. Och det var kokain. Självklart så var det ju kokain i mängder. Han försökte ju få någon jävla lån här för inte så länge sedan. Av familjen. Han gjort slut på cashen i New York. Och iscensatte sin egna kidnappning. Fast det egentligen inte hade hänt. Så han liksom bad om lösensumma bara för att han skulle få cash.
Han kidnappade sig själv?
Ja, exakt. Det var liksom kortet bounce och så kidnappade sig själv. Trovärdigheten i den här storyn är väl 90%. Det finns säkert detaljer i det här som har kommit upp i efterhand. Men jag kommer ihåg att det var så. Och då gör man en rolig grej av det.
Mm.
Man hade en zebra till exempel på en sån här standard, en tvåpinnare. Och så var den bara svart och så stod det manken och strische. Ja, det saknas linjer liksom.
Ja, för att Lapo har snabbt.
Han varit där och dragit.
Magnus Hedman dyker upp i Djurgårdsramsan, vi är inte AIK. Och då är det ju en massa så här dåliga saker med AIK och folk från Solna. Och som sista slutkläm, Magnus Hedman. Det är ja. Rimligt.
Då gillar jag Mange, liksom, men jag kan ändå garva åt det.
Rimligt är väl att tro att Daniel Kindberg kommer figurera i ett par ramser. Senare i år.
Definitivt.
Från motståndare supportrar.
Mm. Dåligt namn dock.
Kingsley Sarfo.
Ja, exakt. Precis.
Kanske inte namngiven.
Nej.
Men han lär väl dyka upp.
Ja, men det olika.
Hur som helst, det jag menar är bara att när flera tusen personer skanderar det här om dig. Mm. Sen säger inte jag att liksom, någon inte förtjänar att få sig en rejäl verbal tryckare av motståndare supportrarna. Det lägger ingen värdering i. Men det hade ju blivit lite löjligt ifall man som spelare hade gått ut och tyckt att så här, det där var över gränsen. Det där var inte schysst.
Jag kan tycka
visa
att
lite respekt, va?
Jag kan efter att ha sett den här Tiger King-dokumentären på Netflix så kan jag tycka att det är lite taskigt mot djuren. Jag var på en Hammarby-Kalmar-match på Söderstadion för ett antal år sedan. Varför var jag på den då, tänker alla? Jag är ju gnagare. Jo, jag hade en polare från Halmstad som var uppe och just den helgen spelade Hammarby hemma och han ville gå och kolla på en allsvensk match. Så vi ställde oss på Östra, den mot Nynäsvägen. Och det var precis bredvid Kalmar borta fansen och de var väl ett 20-tal eller någonting sånt där. Då var det en bajare dyngrak såklart, kommer ju direkt från gröna jägaren, kan ha svängt förbi pelikanen en liten sväng eller kvarnen.
Och körde... Vadå dyngrak såklart? Passar det för att generalisera?
Ajajaja. Och han körde då hela matchen. En gris, en ko, en kalmarbo. Och han körde så högt. Och jag tänkte, man tänkte liksom, nej men nu kommer liksom andra halvlek nu. Nu har han kört 45. Nu får vi klara oss utan. Nej, körde på. Nej. 90 plus tillägg. En gris, en ko, en kalmarbo. Jag tycker helt taskigt mot djuren.
Jag kan i alla fall tycka som någon slags här konklusion här. Mm. Att Glenn gör ingen fel här. Hossa med, jag kör, överreagerar.
Ja.
Va?
Ja.
Bra. Hej. Hör du Thomas, det slog mig här i dagarna att du har ju snackat väldigt mycket 2020 om att du ska ge dig in i fiskebranschen.
Ja.
Har du konsulterat Randstad om detta?
Nej, jag har inte gjort det än.
Varför inte då?
Det är faktiskt en bra fråga. Det kanske jag borde göra.
Berätta, vad är din plan?
Nej, men vi har båtar från Arkansas på väg in. Alltså från USA. Nu ligger ju fabriken nere med tanke på läget då, coronaläget och sådär. Men jag och min kusin håller på att ta in en fiskebåt som inte har fått en reklamation på 25 år. Som tydligen ska vara the shit. Dessutom ganska billiga. Så att, ja, det är fiskebranschen det händer för Wilbur José vid sidan av det här.
Och sen ska ni fiska då i någon sjö?
Vi ska sälja båtarna framförallt. Men sen så ska jag också fiska. Vi ska upp till Norrland, till Östersund någonstans och fiska. Kan det vara Övik vi ska till? Ja, det kan vara Övik.
Det låter som att du behöver koppla in Randstad här.
Ja, definitivt. Definitivt. Har ni något bra fiskjobb? Eller vet du vad? Jag gör så här helt enkelt. Jag går in på randstad.se. Se om jag hittar något jobb med, alltså inom fiskeindustrin.
För ni vet ju att Randstad hjälper mer än gärna till vad gäller karriär, arbete och vägledning när det kommer till era yrken. Registrera ett CV, sök jobb, hitta extra knäck. Alltihop via randstad.se. Vi säger stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Hörru du Tompen, jag nåddes i morse av att ESPN, fan vad de alltid har rätt i ESPN.
De har aldrig ESPN fel. Upp så vet man. Det är rätt. Nu kommer någon lyssnare hitta något fel de har haft någon gång, men självklart.
Tidigare så var det väl BBC.
Underbyggda uppgifter har de alltid.
När BBC gick ut med någonting, då visste man, nu svajar
det
inte.
Det var statliga televisionen. Alltså.
Ja men exakt. Ja. Men ESPN har tagit över den facklan. Mm. Alltså jag vet att det var väl någon, han jobbade väl på ISBN, han som sa redan i november. Men alltså Zlatan är klar för Milan. Mm. Oj.
Oh!
Jag vet ingenting.
Motsvarigheten i Italien är Di Marzio. Om han säger någonting, då lyssnar man. Och då är det alltid Sky. Ja. Alltså eftersom han jobbar för Sky. Mm. Så att Sky Italia är ISBN-motsvarigheten. Och i Tyskland är det väl Bild, va?
Ja, det skulle jag nog säga.
Och L'Équipe i Frankrike.
Bildt är väl lite tyngre ändå. Alltså det är lite mer åt alltså det är inte så mycket nöje och glättigt och glamourigt på Bildt. Där är mer det är tyngre grejer.
I Spanien finns det inget, för där ska det alltid markeras emot app Marca, det är Madrid, ja, Madrid och AS är spanska. Abola i Portugal.
Den tar du alltid upp när du har pratat om Marca och AS. Så Abola.
Jo, men i Spanien så finns det väl ingen som ESPN, som Sky.
Nej,
som
för
Bild.
Dålig på det. Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror inte det.
Däremot så kan man ju säga till exempel att om Marca säger det om Madrid, då betyder det.
Hur som helst, vad är det som nu har sagt så? Jo, 6 juni. Så går ESPN ut och säger att då plockar man upp Premier League igen. Mm. Jag läste någonting om att Ligue 1 siktar på 17 juni. Går väl lite stick i stäv med dels då Macrons tal till nationen igår, där han då förlängde den totala lockdownen med liksom en månad. Vi kör vidare till 11 maj. Mm. Så att det verkar inte vara liksom, snart ska vi gå på fotboll igen läge i Nej. Frankrike. Dessutom såg jag att 40 av de typ 60 största supportergrupperingarna i Frankrike har tillsammans gått ihop och sagt det ska inte spelas fotboll i Frankrike förrän publiken får vara på läktaren. Det är inget jävla tv-program vi håller på med.
Nej.
Och den kraften ska ju inte underskattas heller.
Definitivt inte.
Även fast det är mycket pengar och PSG såklart är en tung spelare i det här, misstänker jag. Men om supporterna är så enade i den frågan. Då kan jag tänka mig att datumet för fotboll inför tomma läktare stöter på patrull. Och det ska sägas om ingen förstod det. Premier League-datumet 6 juni, det är inför tomma läktare. Inte med publik.
Nej, exakt. Det går väl inte att spela några fotbollsmatcher någonstans i Europa. Eller det kommer inte att spelas några fotbollsmatcher någonstans runt om i Europa. Inte ens i Sverige med publik. Fram till i alla fall juli.
Eller? Det är väl Vitryssland emot?
Ja, är det Europa?
För de har inte stängt ner.
Är det Europa?
Vitryssland är Europa.
Nej, men absolut.
Jag står och vacklar lite på olika fötter här. Antingen så förstår man att ingenting går att spika den 14 april.
Nej.
Men det är å andra sidan ISPN.
Så.
Alltså, va?
Jo, men jag tänker så här, det beror på situationen. Alltså, det finns ju alltid en disclaimer när vi befinner oss i pandemitider. Att läget kan vara tiodubblat för värre. Jävla viruset kan ha muterat och blivit en fysisk monster som går runt och bara äter upp folk. Och jag menar, ja, då kommer du inte spela fotboll.
Nej. Å andra sidan så börjar man ju mer och mer
Men så här, någonstans som ska komma igång 6 juni, då måste de ju, om man jobbar mot det datumet, då måste de ju kommunicera ut det till klubbarna så att de kan träna rätt och vara förberedda för det. Och de måste förbereda hela organisationen. Vi har tv-bolag här som ska sända matcherna och så vidare och så vidare. Vilket är så här, ja, men allting talar för. Om nu ISPN säger att det är det datumet man jobbar för, ja, men då talar allting för att vi kommer spela fotboll i England den 6 juni.
Med detta sagt då, så måste jag säga att det känns ju dock som här hemma i Sverige så är det absolut inte någon total uppslutning bakom att Allsvenskan och Superettan ska pausas tills det kan stå publik på läktaren, utan där har ju snarare...
Man är väl ganska lyhörda mot klubbarna. Så här, vänta, exakt. Hur överlever vi?
Det känns som att det som inleddes med att även klubbarna var vi måste spela med publik för att vi har inte råd att tappa de intäkterna, har nu snarare gått över till att klubbarna är att alla är överens om att vi måste komma igång med att spela när vi kan, och då får vi göra det utan publik, och det känns som att publiken är okej med det.
Jo, men framförallt så känner väl klubbarna att fan, det går ju skitbra att sälja virtuella matchbiljetter. Det kommer ju sälja fler biljetter än vad vi hade gjort om det var publik på läktarna.
Jag såg Lokomotiv Leipzig, såg du det?
Nej.
Lokomotiv Leipzig spelar i tyska fjärde divisionen. Regionalliga.
Okej, okay. Det är det äkta laget från Leipzig, eller?
Ja, det får man väl anta.
Men det borde ha varit en tillströmning av supportrar vad heter de? Lokomotiv Leipzig.
Ja, exakt.
När Red Bull blev liksom ett lag.
Ja. Så
vet man ju att alla de går ju ändå.
Fan, nu när jag tänker på det, jag har ju varit och besökt Lokomotiv Leipzig.
Vänta nu, du pratar om ett fotbollslag som ingen känner till, som att du inte känner till dem inledningsvis. Sen kommer du på att du har varit och hälsat
på
dem.
Ja, för jag trodde, eller jag tänkte i några minuter att det var ju Dynamo Dresden jag var och besökte. Men det var det inte alls.
Det var Lokomotiv
Leipzig.
Herregud.
Och vet du vem som var, om man var sportchef eller klubbchef, som drog i sig 2 paket röda Marlboro under timmarna jag och superproducent John Witt var på plats?
Nationalitet?
Han är väl tysk.
Okej.
Han är dundertysk.
Ja. Jan Kohler.
Nej.
Lever Kohl. Han är väl i Bayern München? Nej, jag har ingen aning om
Kohler. Jag tror inte Kohler är i Bayern München.
Nej, det är
Mario Basler.
Aha. Det var ju spelare man faktiskt... Alltså, av alla de tyska spelarna som man... Alltså, alla. Man gillade ju ingen. Jo, jag gillade ju Litbarski, Lothar Matthäus och Klinsmann. Lite grann.
Gillade inte du lite Hässler också?
Inte jättemycket, nej.
Nej, okay.
Det var Litbarski, tror jag, är ju den gubben som jag alltid går till.
Ja, men Mario Basler var någon slags klubbchef, sportchef, gulblått lag, otroligt nedgången arena.
Det men ska den ju vara.
Lokomotiv Leipzig i alla fall, de har till någon match, och jag säger någon match för att det var verkligen någon match, det är inte ens liksom så här bestämt vilka de möter på ett virtuellt plan.
Nej.
I början av maj, tror jag. De har sålt 127 000 biljetter.
Ah.
Så nu går de för publikrekordet som är registrerat som högsta publiksiffra någonsin i Europa. Någon match mellan Celtic och Hibs, tror jag, på Hampton Park. 149 000. Så det vore ju mäktigt ifall Lokomotiv Leipzig slår det högsta uppmätta publikrekordet i Europa någonsin. I och för sig med virtuella biljetter, och det ska sägas att plåtarna kostar 1 euro styck. Men ändå.
Fan, mäktig var ändå Jan Koller. Jag säger Kohler, men jag menar Jan Koller. Va?
Ja, otroligt.
55 landslagsmål på 91 matcher. Har en otrolig röda Marlboro-aura,
ja,
efter karriären.
Alltså, för många,
även under karriären.
För många, det är lite tidigt för mig, men för många så liksom primade ju Tjeckien 96 när de gick till EM-final där med Poborski, var ju i storslag. Men det var ju lite pre-Nedveds liksom prime. Mm. För mig så är ju Tjeckien EM 2004. Då hade ju Poborski dock liksom försvunnit, men med trion då, Pavel Nedved, Milan Baroš och Jan Koller på topp. Helvete vad bra Tjeckien var EM 2004.
Stentuff, rubba på Koller.
Stentuff grupp också. Mm. Vill minnas att det var både Tyskland och Holland i gruppen, men Tjeckien tog 9 poäng. Och Milan Baroš, alltså, de gör ett mål. Nu får väl någon uppmärksam lyssnare rätta mig om jag har fel. Men de gör ett mål där Nedved då lyfter in den till Janne Koller. Som liksom,
han, fina Janne Koller.
Han står ju bara liksom med dubbelbommen.
Jag vet exakt vilket mål.
Håller bort två försvarare. Nickar ner den till Milan Baroš som kommer vid straffrådslinjen. Och på halvvolley borrar upp den i taket. Alltså det är sånt snyggt fotbollsmål. Se om jag kan hitta det, så kan vi lägga ut det på vår Instagram.
Verkligen.
Otroligt mål i alla fall. Vart skulle jag med det här då? Jo, att det eventuellt blir fotboll då i juni. Italien, där rapporterar ju du nästan dagligen i WhatsApp-trådar datum som kastas runt omkring. 28 och 29 maj, ja. Hörde jag någonting från dig igår eller förrgår.
Ja.
Juni är väl också rimligt att tro, om det nu ska komma igång. Men det jag reagerade på var att Claudio Ranieri, Sampdorias tränare, och en hel del andra profiler från Italien har då föreslagit att eftersom det ska bli ett väldigt intensivt spelschema så ska man utöka till 5 byten per match.
Mm.
Tycker du om det? Spontant. Vår gode vän Kviborg gick ut på Twitter och hyllade.
Ja, spontant. Alltså så här, det är ju speciella tider.
Ranieri säger inte då så här, vi kommer förmodligen, om vi ska spela färdigt den här säsongen, ligga på 3 matcher i veckan. Och vi har en hel del lag som faktiskt har drabbats av coronakrisen, av coronapandemin.
Mm.
I sina lag rent fysiskt.
Precis. Och det blir ju som någon slags liten försäsong som lagen befinner sig i just nu. När vi pratar med våra kompisar som är proffsspelare så handlar det ju väldigt mycket liksom att hålla igång. Och sen så ju närmare säsongen, så att säga, återupptagandet av säsongen vi kommer, så kommer det bli mer och mer intensivt. Så att de kommer inte vara i liksom dunderslag heller, tänker jag. Alltså i matchformmässigt.
Nej precis.
Och så ska de spela var tredje dag. Nej, men jag är pro också. Jag väljer att backa Kviborg här.
Mm.
Det är inte alltid man gör.
Pro 5 byten per match då.
Ja. Och sen är det ju lite sådär. Säger Ranieri det? Är han? Det är ansökt att man är team Kviborg. Sådär. Men jag lyssnar ju på Ranieri.
Det var faktiskt förvånande när du sa jag är team Kviborg här.
Jo, men det var för att du inledde Ranieri med det.
Ja, jag tror han inledde med Ranieri.
Ja, okej då. Vi är sponsrade av Betsson. Vi pratade om fiske nyss. Folk kallar mig för en fisk.
Mm. Har du lärt vad det betyder?
Ja, det är väl förmodligen att jag är usel.
Nej. Uh-huh. Fisk är ju, alltså, det har ju med fiske att göra.
Okay.
Att du sitter liksom och synar för att du fiskar efter färger och stegar. Och, istället för att då som hajarna, som aldrig blir fiskade. De blir aldrig uppfiskade.
De äter fiskarna.
Exakt. De dominerar ju borden. Sitter och trycker ut positionshöjningar för att då trycker man bort de här fiskarna.
Ja.
De kör sina värdebets. De vet att även fast man missar så måste man i den här positionen, i det här varvet, med den här stacken, så måste man spela på det här sättet.
Vet du vad jag gör?
Och så lägger sig fiskarna för att nu blev det lite för dyrt. Jag har ett stegdrag men nu är det lite för dyrt. Och det är därför hajarna blir så sura på fiskarna när de blir utdragna, för att det kommer då en klöversexa på riven, alltså sista kortet.
Ja.
Och så kommer det då en färg eller en steg, och så har då hajen som har suttit på något sätt eller två par eller vad det nu kan vara och har liksom så här alla procenten på sin sida för att vinna handen, och så får han betala av den här fisken, då blir ju hajen rasande.
Jag räcker upp handen, jag lägger mig, räcker upp händerna bara, jag lägger mig platt, lägger mig som en kyckling, Gustav, om vi ska fortsätta på djurtemat, med stjärten rakt upp i vädret och säger, ät mig!
För du är en fisk.
Jag är en fisk.
Du kommer fortsätta fiska på söndag.
Jag kommer fortsätta fiska på söndag. Vi kör Poker Toto 2000. Och ni vet att det var lite tekniska problem med plattformen senast på Betsson. Under dagen när man skulle signa upp, och som fortsätter sen under kvällen. Du och jag tryckte ju väldigt hårt för att vi skulle köra. Men eftersom Betsson är fantastiska, och det är många som har sett det på sociala medier, så har de alltså återbetalat de 148 kronor som man gick in med som insats till samtliga som var med i turneringen. Och det är fan en jävla gest. Det kostar dem mycket pengar och så vidare. Men det är också inte mer än rätt, eller hur Gustav?
Nej, verkligen. Mm. Såg du för övrigt hur jag åkte ut? Jag har ju sån revansch utkräva på söndag. Alltså, så som du åkte ut, det var ju sorgligt att se. Hur du bara liksom fiskandes satt och blev av med lite av stapeln för varje varv som gick. Noll jävla liksom aggressivitet, noll tänkt, noll liksom. Till slut så var du så halt så att det var bara, du måste skjuta av den här.
Det var bara lägga sig där. Ja.
Jag åkte ju på SS innan floppen mot 10 mot knäcken. Då vet man, kommer aldrig stå.
Pokertutto är roligt, vi rullar vidare söndag 20.00. Då ska tekniken funka bättre. Man signar upp via länkar som vi har på sociala medier. Häng på och berätta för polarna, det är jävligt roligt. Också jävligt kul att se att folk liksom hade samlats i gäng och lirade.
Mycket prestige nu också märker man ju. Det var ju bitterljuvt när man såg Kimpa Wirsén överleva även andra pausen. Och gick in då när det bara var 50
pers kvar. Han var väl in the money, var han inte det?
Han var in the money. Samtidigt som man då blev lite glad när han åkte ut. Man hade ju inte orkat med en liksom seger i Pokertutto nummer 2. Hörrni, vi ses runt borden söndag 20.00. Signups och länkar, allting finns via våra sociala medier. Härligt Betsson för att ni är så lyhörda och på tå. Kör vi tredje gången här nu på söndag.
Kom nu ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara över 18 år för att spela. Behöver du stöd så finns stödlinjen.se.
Jag vet inte vad som har krusat din påskhorisont. Men det är ju speciellt att se Zlatan i Bayern-kläderna på Årsta.
Ja, det är klart det.
Vad tänker du när du
ser de här bilderna? Jag tänker lite olika saker. Jag förstår ju de som menar på att så här, Jippo vinner med SM-guldet med Zlatan i lag, om han nu skulle spela där så kommer det vara väldigt mycket Zlatan-guldet. Det här liksom, det som redan har fått fäste, någon slags Jippo-grej kring Bayern. Jag säger bland andra supportrar, det har blivit en grej. Jag säger inte att jag håller med om det. Men det förstärks ju så jävla mycket nu när han är där. Så det tänker jag ju på. Jag är lite mot Twitter-gliringar. Alltså det här som några av våra kompisar håller på med, tycker att det är skitkul. Det tycker jag är lite tråkigt.
Är han redan en legend? Jag tyckte det var lite fint.
Ja, det var ju fyndigt.
Två träningar. Ja. Legend.
Annars gillar jag Hoffman där väldigt mycket när han till exempel skriver fan vad man ser fram emot MFF Hammarby. Mm. Till exempel. Och så tänker man, vadå? Ja, just det. Ja, Zlatan och alltihopa. Samtidigt som de här bilderna kommer. Men det tänker jag på. Sen så tänker jag på att men dagen närmar sig när Zlatan spelar en match för Hammarby. Mm. Det går inte att göra. Alltså så här, nu har han ju brytit isen någonstans. Nu pratar folk och du vet, media är där. Det var hundratal på träningen och kollade. Det är liksom igång. Hela maskineriet är igång. Mm. Och då är det liksom, om han tycker att det känns okej, för jag tänker att han inte har fattat något slags beslut än, och vad jag hör så har de inte pratat så mycket mer om det i styrelsen tillsammans med Zlatan, utan nu är situationen vad.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han är nere och tränar så får vi se vad som händer. Men att han i sitt huvud börjar tänka mer och mer att fan, jag kanske ska spela det här laget. Mm. Jag kanske ska ta de här gubbarna under mina vingar. Han äger trots allt 25%. Så jag menar, om han vill göra det bästa för den klubben han äger 25% för, då ska han ju spela i den klubben. Ja. Det kan man ju krasst konstatera.
Så är det väl.
Alltså här, vill han göra någonting riktigt gott för den här klubben som delägare, då ska han ju se till att trycka in sig själv i laget.
Jag har liksom absolut svårast att smälta spelarna han omges av.
Alltså
det är som kollisionskurs i mitt huvud när jag ser, med all respekt för David Fällman, men liksom så här, David Fällman och Zlatan Ibrahimovic i samma lagställ på samma träningsplan, Och sen så joggar Gustav Ludvigsson förbi som spelade i ÖIS i Superettan i fjol. Och Davor Blažević som har varit en habil reservmålvakt. Alltså så här, det är samma lag. Zlatan, de spelar med Zlatan Ibrahimovic. Mm. Och dessutom har man ju med skräckblandad förtjusning då följt klicken av spelare i Bayern som man vet dör för det här. Mm. Alltså, du har Vladimir Rodic, Muamer Tankovic, såklart.
Ja.
Abbe Kalili.
Mm, exakt.
Har ju också, alltså så här,
Abbe Kalilis smile, jag har, går bakom på den där bilden.
Ja, men alltså. jag har inte själv varit på plats på Årsta, jag har bara sett liksom videofilmerna. Mm. Anel Avdic har ju varit väldigt frikostig. Fotboll Stockholm har varit där också. Ja. Man har kunnat se mycket mobilfilmer på sociala medier och sådär. Mm. Alltså, Rodic var ju uppe med någon selfie på Instagram. Och man vet hur mycket han brottas internt att okej, jag vet ju att Zlatan kommer ju tappa lite respekt för mig om jag ber om en bild och lägger ut den här på Instagram. Mm. Men man vet också att han å andra sidan tänker, fast det är Zlatan. Mm. Jag får ju liksom inte den här chansen igen. Mm. Det här kommer, alltså alla polare kommer ju dö för det här. Mm. Så att han måste ju brottas så jävla mycket med den här.
Men jag tror ändå att man i Rodic fall och egentligen i allas fall ska försöka vara lite defensiv med selfies. Och
exakt, liksom, exakt.
Men vad händer? Stora idoler, för det fattar alla ändå.
Och vad händer sen då? Ja. Efter selfie? Ja. Jo, då kommer den här filmen där de står och nöter avslut. Efter passet, igår eller förrgår det var.
Racka rökan.
Ja.
Oj, 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 vilken racka rökare!
Då twittrar ju Rodic ut. Liksom tweeten från Hammarby fotboll då, officiella kontot, att Abbe Kalili, Mame Tankovic, Vladimir Rodic och Zlatan Ibrahimovic nötte avslut efter dagens träning. Då subtweetar ju Rodic den och hashtaggar Fantastic Four.
Nej, är det sant? Det har missat. Sluta. Han har liksom gjort sig lite grupp där. Han känner att fan, jag är på väg in i Zlatan. Ja, vilka var Zlatans gäng i landslaget? Det var Mellberg,
Chippen
och
Salle.
Ja, och de är ju polare fortfarande. Ja, det vet ju Rodic om. Mm. Tänker han, fan, kan jag bli Zlatans polare? För jag hoppas att Zlatan Ibrahimovic går tillbaka, att han inte är den här vuxna Zlatan, erfarna, pappan i laget, utan att han går tillbaka och blir Zlatan i Inter. Jag vet inte om du såg vad Mario Balotelli sa.
Ja, jag såg det.
Ja, ni som har missat det då, så berättade han om tiden då han var på väg upp i A-laget, fick träna de första träningarna, han var 16 år och Zlatan var liksom den stora, en av de stora gudarna va? I laget. Han kanske var, ja, han var den största, ja, han var den som
absolut,
gjorde alla mål. Sorry.
Ja,
ja. Jag bara tänkte att det var, Zanetti var där och så vidare, men Zlatan var liksom fixstjärna i Inter.
Skyttekung.
Och det han gjorde då, sättet han hanterade Balotelli på, var att så här, liksom bara hela tiden snacka ner honom. Du är för dålig, gå hem. Du har inget här att göra. Visst, du gör den här träningen, men sen så blir det inget mer A-lag för dig. Men bakom det, det var så han hanterade, för han tyckte väl kanske att han var lite kaxig, behövde trycka ner honom, att det var bra för hans utveckling, tror jag, att han tänkte lite grann. Sen gick han ju till Mino Raiola och sa, jag har en gubbe som kommer bli bättre än mig, och det är Mario Balotelli. Och så blev han ju Mino Raiola-spelare och han fick en karriär. Nu ska vi inte gå in på Mario Balotellis karriär, men potentialen fanns ju såklart.
Börjar du göra bokslut?
Nej, vi ska kämpa. Nu är det 2021, nu har han ett helt år till på sig att kriga sig in i det italienska landslaget. Det är fantastiskt.
Får se om du spelar någon fotboll överhuvudtaget.
Han behöver komma till Fiorentina. Mm. Men jag tänker att han jobbar lite på samma... Lägg ner det där nu, Rodic. Du kommer aldrig komma till den andra klubben Hammarby ändå. Du är för dålig. Liksom att han kör...
Nej, men alltså, jag kan tänka... Alltså, Rodic har ju tänkt tanken. Ja. Best man. Han ska gifta sig kanske om något år, två år. Alltså, han är ju redan
på gästlistan. Är du säker på att han är gift?
Nej, det är absolut inte säker på. Men,
nej, men
det tror
om
jag
han
inte.
Är gift, då kommer ju ett re-wedding inom kort.
Ja. Men är han inte gift, 100% så är Zlatan redan på gästlistan.
Ja. Vad har du för gästlista då? Jag tänkte, Zlatan, kan du skriva?
Det är ju någon morbror, någon farbror kommer ju få ryka från honnörsbordet.
Ja, ja.
Det är bara
konstaterat. Du, vi har bara 10 platser på honnörsbordet. Mm.
Du har inte sett Entourage, va?
Nej, jag har inte sett.
Nej, det finns en klassisk scen då när Ari Gold har du hört talas om, ja, alltså Vince Chase agent. Hans dotter har en bat mitzva. Och då är det ju liksom enligt judisk tradition då någon morfar eller farfar eller vem nu som ska katte chala, något stort jävla bröd som heter chala. Ja. Och det är liksom, det är ceremonins höjdpunkt. Och så tar de upp då morfan, Uncle Manny tror jag, or Grandpa Manny ska katte chala. Och så när han är på väg upp, då ser Ari Gold, för att han står och pratar i micken inför 300 pers, att en konkurrerande agent står och pratar med Vince. Så då tar han upp Vince istället för katte chala och kör över Grandpa Manny.
Snyggt.
Kan tänka mig hur liksom Rodgers har bjudit in Zlatan, fått ett väldigt svajigt kanske, och sen så dagen innan så får han ett mess från Zlatan, eller någon i Zlatans entourage såklart. Att säga, vad var det för adress på festen efter vixen? Ja. Och då finns det inte plats vid bordsplaceringen. Och då måste han ju...
Då måste kutta någon.
Ja, då får, Goran heter ju någon morbror. Eller
de
farbror.
Rota fram någon gammal pall i köket. Sätta på flyen på något bord.
Goran, ja.
Ja, ja. Ja, ja, exakt.
Inte Zlatan.
Nej, Goran. Här. Sätta en pall vid något. Du vet, avlägsna släktingar från Balkan.
Jag känner mig så Fantastic Four-tweeten. Att nej... Nej, redan selfien var liksom...
Ja, det var mycket. Det var Fantastic mycket. Four, den är väldigt mycket. Vi välkomnar ner Frank i Toto-båten. Och vad är då Frank, Gustav?
Frank är Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa manligt håravfall. Det är ju nämligen så att över 50% av alla svenska män tappar håret. Och det är någonting som vi måste börja prata om.
Man har hört om olika metoder, man har hört om resor som folk gör för att fixa sitt håravfall, få det att avstanna, få en tjockare hårväxt. Men jag har stannat till vid just Frank på grund av smidigheten, Gusten. Och det är nämligen så att behandlingarna tar max 30 minuter och man kan alltså damma till jobbet direkt efter man har gjort dem. För bäst resultat så rekommenderar deras sjuksköterskor och läkare en behandling i månaden i 3 månader. Därefter väntar man 3 månader för den fjärde behandlingen. Totalt tar alltså kuren 6 månader och 4 behandlingar. Och det funkar även om man vill stärka sin skäggväxt eller ta bort mörka ringar under ögonen.
Och vad är då en PRP-behandling? Jo, det är så att man genom ett blodprov i armvecket utvinner trombocyter, tillväxtfaktorer som sedan injiceras i skalpen. Och det här utförs endast av legitimerade läkare och sjuksköterskor på Frank. Och det är viktigt att börja behandla håravfall i tid. Har man tappat för mycket, då finns det inte mycket kvar att rädda.
Nej, det är synnerligen viktig information i det stadiet som jag befinner mig i. Det finns fortfarande hår kvar, Gustav, men jag märker att det börjar gå snabbare och snabbare. Jag har gått in på frankhair.com, här som är hår på engelska, alltså H-A-I-R, frankhair.com, och surfa mig runt, kollat de olika behandlingarna, och använder man sig då av koden TOTO, lyssna nu noga, ja då får man 15% rabatt på alla paketlösningar gällande hår, skägg, ansikte, ringar under ögonen.
Den här koden gäller april ut, men bokningen man gör kan ske upp till och med om ett år. Och Frank ligger på Grev Turegatan 10 här i Stockholm. Nu finns det även online-konsultation på Frank. Man går in på frankhair.com/onlinekonsultation och så svarar man på några enkla frågor. Så återkommer Franks läkare med en professionell bedömning om PRP kan vara någonting för dig att behandla håravfall med.
Och det är en toppen grej om man befinner sig någon annanstans än i Stockholm och så känner man att man vill få en liten bedömning. Så online-konsultation, mycket, mycket bra, Frank.
Vi säger stort tack till Frank för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Jag hickade till. Och jag ska se om du får ihop den här ekvationen i ditt huvud.
Okej. Ja. Ska vara glasklar.
Neymars styvfarsa är 22 år och spelade i fjol i Extremadura i Spanien.
Okej. Vänta här nu. Då måste vi bena ut den här ekvationen, Gustav. Mm.
För jag hade problem när jag bara liksom såg den flasha förbi.
Vad är en styvpappa är det första vi måste liksom...
Ja. Vad är en styvpappa?
Det är alltså hans tjejs farsa.
Nej, det är hans mammas man. Den nya pappan.
Nej, sorry. Ja. Ja, definitivt. Så är det ju. Ja. Så mammans styvfarsa är 22 år.
Nej, Neymars styvfarsa.
Neymars morsa träffar någon ny flamma.
Ja.
Som är 22 bast.
Ja. Neymars mamma Nadine Gonçalves.
Hon och det är alltså mamman som man spekulerar kring har en relation med sin son. Nej, sexuell.
Nej, det är systern.
Nej, nej. Har du inte sett det rörliga på mamman och Neymar? När han klappar henne på rumpan och sånt.
Ja, okej, jag tror det var syrran.
Det är ju morsan.
Åh, fan.
Ja, då... ligger i soffan och gosar och det är liksom ena handen på tutten typ och sådär grejer.
Då kanske det tonar upp sig till storm här.
du menar att det blir ett svart sjukedrama. Exakt. Mellan Neymar och nya styrfarsan.
Det finns en ny tupp i hönskålen. Thiago Ramos.
Jag tycker att det här förstärker ju bara ryktena då mellan Neymar och mamman. Att är där och pillar.
Ja. Fast det är ändå, oavsett åldersskillnad, om det är liksom det ens...
Kan vi skämta om det här, eller är det någon som blir kränkt nu?
Kolla med Ayers. Kolla med Ayers. Man ska inte skoja om allt. Nadine Gonçalves i alla fall, Neymars mamma, tror jag är runt 50-strecket.
Ja.
Hon har då blivit tillsammans med Thiago Ramos, 22 bast, som spelade i fjol, förra säsongen, i Extremadura. Andra, tredje divisionen, Spanien. Alltså, det är rörigt. Ruskigt rörigt.
Grisigt någonstans. Känner jag det här.
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, det var rolig information. Vi följer familjedramat med noggrannhet och spänning, så är det.
På tal om rörigt och magstarkt, jag nåddes även när jag gick igenom Fredrik Pavlidis alldeles eminenta headlines i morse att United har gillat väldigt mycket första månaderna med Odion Ighalo. Mm. Lånet från Kina, tidigare då Watford
anfallare. Lånet.
Verkligen, verkligen. Men Odion Ighalo då, kanske många främst kommer ihåg från hans alldeles fantastiska säsong 16-17 jämte Troy Deeney då i Watford. Sen så blev det ju Changchun Yatai gick han till. Spelade där i två säsonger innan han i fjol gick till Shanghai, Greenland, Shenzhou. Av Wikipedia-statsen att döma ligger han på ett bra målsnitt, någonstans 0,5 drygt. Och det är väl bra, tänker jag. Alltid svårt att värdera kinesiska ligan som man inte kan liksom, överhuvudtaget. Men över 0,5 är alltid 0,5. Men det jag reagerade på var då att United hade gått ut att men ska vi förlänga vårt lån med Ighalo, då behöver han gå ner 200 000 pund i veckan. Då tänker jag så. Gå ner 200 000 pund.
Jävla mycket pengar. Exakt. Tjänar han då.
Ja. Och då enligt de mediala samstämmiga rapporterna från Storbritannien kring detta så ligger alltså Ighalo på 300 000 pund i veckan i då Shanghai, Greenland, Shenzhou.
Det är otroligt.
Alltså då börjar man ju få liksom förståelse för varför spelarna drar och checkar. Jag vet, det här är ju liksom så här, går det att vara senare på den här bollen än vad jag är just nu?
Hulk,
Oscar och Witzel och så vidare. Men det är såna sanslösa pengar. Mm. Alltså vi sitter här och ojar oss och svettas över Mackan Danielssons, vad var det Disco rapporterade? 70 millar över 3 år. Mm.
Men i Mackan Daniel...
70 millar drar alltså Ighalo in på, vad blir det? 300 000 pund, det är 3,5 miljoner i veckan. Det är 14 millar i månaden. Mm. Det är alltså 4,5 månad skakar Ighalo ihop Mackan Danielssons hela kontrakt. Ja. Med bonusar och klausuler, slut på citat. om det nu stämmer. Ja. Alltså det är helt otroligt.
Ja, det är faktiskt otroligt.
Helt jävla sanslöst. Mm. Innan vi ska börja runda av så har jag lite grejer. Jag gillar du upplägget att jag har skakat ihop lite grejer så får du reagera på så här. Har du hängt med i så här transferryktena? Det blir ju alltid så här lite silly season när
jo, men
det
blev ju stort igår annan dag påsk när ryktet från Barcelona. Mm. En trovärdig journalist som sällan har fel, sägs det, menar på att Barcelona då har följt Alexander Isak ända sedan AIK-tiden. Och det i sig är ju inget konstigt eller någonting nytt.
Det sades ju redan
då. För det sades ju redan då att Barcelona var ett av alternativen när det sedermera blev Dortmund. Som såklart hyllades stort att det blev Dortmund och ingen annan klubb. För det är där man ska hamna. Det är drömmen för alla anfallsspelare. Men
kolla då, på hålet.
Vad sa du?
Kolla hålet.
Mm, exakt. Men det var ju redan då ett alternativ. Real Madrid bollades upp också. Det som var nytt igår, det var ju att han menar på att Alexander Isak är andra val. Om de inte lyckas lösa
Lautaro Martinez
från Inter, så går man för Alexander Isak. Mm. Och det är ju sanslöst.
Absolut. Men det jag fastnade för då i den här snurran, förutom då att Alexander Isak på riktigt verkar vara ganska högt upp
det
på en shortlist
på.
Hos Barca, var ju då att då klev ju Inter in och sa att vi ska inte bara ha pengar för Lautaro, utan vi ska ha Griezmann. Mm. Och då tänker jag, med tanke på hur snett Griezmann har hamnat i Barca, vore inte han perfekt bredvid Lukaku i Inter?
Jo.
Alltså lite...
Alltså jag tycker att Lautaro Martinez och Lukaku är ett fantastiskt anfallsspel.
Ja, jag säger ingenting.
Det får gärna fortsätta
men
vara.
Men jag tänker istället för bara inom citationstecken pengar för Inter. Mm. För att vem ska de ta då?
Ja, men så här, i slutändan så tror jag att just det...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Den swappen, jag vet inte om du ska pengar emellan någonting, jag har svårt att värdera de här spelarna i och med att Griezmann var väl en topp 5 på Ballon d'Or.
Ja, han själv tyckte att han skulle vinna.
Ja, det tyckte 2018. Ingen annan.
Nej.
Men med tanke på hans höjd liksom han har i spelet, och med tanke på att Lautaro Martinez, han går till Barca den dagen Barcelona vill ha honom, förutsatt att liksom de betalar det Inter vill ha.
Ja, men exakt, och det är därför jag tänker att eftersom det är Barca som är intressenten som ligger på om Lautaro, inte tvärtom, så är det ju Inter som får pengar emellan. Mm. Det är inte Barca som får pengar emellan.
Och vet du vad Inter behöver? De behöver experter.
Det är inte så att Barca sträcker upp handen och säger: Inter, vi vill ha er, med reservation för att man inte behöver tycka att Lautaro Martinez är Inters bästa spelare. Mm. Men de säger: vi vill ha Lautaro Martinez. Så att ge oss lite pengar. Så får ni Griezmann. Det är inte så, alltså, om de är de som vill ha Lautaro, då får ju de erbjuda en spelare och cash, om det nu ska vara en byteshandel med en spelare. Ja.
Men jag tror för båda spelarna, om man bara ser rätt sportsligt, så tror jag att det är en jättebra affär. Alltså
och
för klubbarna
Inter
också.
Har ju aldrig varit aktuellt sen Antoine Griezmann blev Antoine Griezmann.
Nej.
Men det är det nu. Och det är det ju också,
säger
för att han har
Inter
en svag säsong. Mm. Personligen också.
Ja, och säger någonting om vad som har hänt med Inter. Att det faktiskt är en slutdestination för spelare.
Ja.
Kolla på Christian Eriksen. Nu har han i och för sig en jävla märklig situation i Inter. Där han i elver liksom inte riktigt placeras nu. Alltså, han måste gå in och vinna Contes förtroende. Conte inte riktigt liksom, ja, men i sitt sätt att spela hittat en plats för honom.
Nej, och det ska jag också säga, så att konkurrensen är ju mördande.
Ja, och det säger ju också någonting om var Inter befinner sig nu.
Finns så jävla många MVP in disguise Inter.
Brozovic har ju jävligt bra exempel.
Jo, men och sen så Sensis start på säsongen, hans höst. Ja. Så är det många så här, Vecino.
Ja, faktiskt. Han har MVP in höjt disguise. Sina aktier inom Inter-led, inte bara. Och sen så Barella då, som ska vara the next big thing.
Exakt. Hur som helst, vi får väl se vad som händer i Barcelona. I den andra stora spanska klubben, Real Madrid, där har det också varit jävla möckesnack senaste tiden. Nu stängdes väl lite dörren.
Lite Glenn-Hussein eller? Möckesnack.
Nej, det var bara en konstig betoning.
Nu stängdes... känner vi lite kränkt.
Sorry. Nu stängdes väl dörren lite, va, för Haaland, i och med att den här utköpsklausulen på 75 miljoner euro från Dortmund inte aktiveras förrän nästa sommar.
Mm.
Och då tänker jag, nu är det ju väldigt, väldigt lång tid dit. Och beroende på vad coronan vill, mycket eller lite fotboll som ska spelas fram till dess också. Men om det nu stämmer att Real Madrid då både kikar mot Aubameyang, vilket jag tycker är märkligt att Aubameyang är lite för gammal. Mm. Alltså...
Släpp den gubben, säger jag. Jag tycker han är fantastisk, men släpp den gubben.
Exakt, det är fel...
Prenumerationen på det abonnemanget, det har gått ut.
Det är fel kuse.
Det går i alla fall gått ut nästa sommar.
Ja. Bindningstiden på ett sånt abonnemang är lite för länge för att du som kund ska vara nöjd i 36 månader. Därför tycker jag att det här liksom, Auba, nej, Nej. Men då läste jag att Jeremy Rotin, gamla stora franska spelaren, stor. Han var inte så stor.
Lyfte upp lite för mycket.
Han sa då att men Mbappé är klar för Real Madrid.
Han har varit ett
tag. Exakt, men att då, vem vet vad coronan innebär för... Men
på tal om att ingenting kan stoppa Lautaro Martinez för att gå till Barca. Och där får inte försöka göra så bra deal som möjligt. Ingenting kan ju stoppa Mbappé för att gå till Real Madrid. Det har väl liksom stått klart ganska länge.
Jo, det finns ett annat spår. Mm-hmm. Det är då att Real Madrid istället nyper Mané. Och att Liverpool då kliver in och tar Mbappé.
Helvete.
Nej, det är,
jo, jo, men
det
är
mycket snack om detta.
Ja, visst. Jag hör dig.
Det hade varit Champions League-buckler och alltså ligatitel till trots. Det hade varit Liverpools absoluta, liksom, nu är vi på toppen. Mm.
Och sen så har det ju legat en jordbävning.
Om Liverpool tar Kylian Mbappé, då är de här på täppan.
Mm. Det är de nog kanske. Men, håll med om att jag har liksom... På seismografen så har man känt av en mastodont jordbävning alla tidigt 90-tal i Kalifornien kring just Real Madrid. Att det är de som kommer utlösa den här jordbävningen. Alltså någonting måste hända med Bale och Vinicius Junior, liksom hela den där anfallsuppsättningen sen Cristiano Ronaldo lämnade. Mm. Någonting stort, någonting rejält.
Man trodde att det var Hazard. Ja, alltså, ja. Sen hade ju aldrig, och det har väl han aldrig haft, oförtjänt eller inte, låt det vara osagt, men Hazard har ju aldrig haft liksom topp tre. Alltså, det har aldrig varit en Cristiano Ronaldo, det har aldrig varit en Neymar, det har aldrig varit en Messi. Han är ju otrolig, jag älskar Eden Hazard. Mm. Men när de tog honom i somras så kände man ju inte, okej, bra, då är Real klara för fem år framöver. Och sen så har ju säsongen
därefter blivit... De har ju ingen fantastic four med Hazard.
Nej, men som du säger, alltså Bale och Benzema är ju två spelare som har varit och i viss mån väldigt mycket är bärande i deras offensiv. Och de kusarna kan man ju inte fortsätta satsa vidare på. Men jag vet inte, Mané...
Han var ju ute nu, Hazard... Och bekräftade det alla har sett nedanför tuttarna, lilla buken, att han har problem med sötsakerna. Han får ett schema som han ska äta efter, men det är inte alltid att han följer det.
Nej men herregud, det är alltså,
och är man 29 är snart 30.
Det är mänskligt.
Ja. Å andra sidan så var Maradona kolatorsk under halva sin karriär, framförallt under den tiden han var som bäst, så säger väl en hel del om vad Maradona var och vad han hade varit i den moderna fotbollen också med liksom de staberna runt.
Kommer du ihåg när Anders Limpar satt här för några veckor sedan och sa att ja, jag mötte Maradona, han kom emot
han mötte Maradona, Gustav.
Ja. Jag mötte Maradona och så kom han emot mig i full fart och så vred han 90 grader och man fattade ingenting. Så tänkte man, kanske var kolan. Kanske var kokainet. Så fick Maradona att göra helt otroliga saker.
Det är möjligt.
Jag såg Maradona-filmen nyligen här. Och jag måste säga, fan vad man inte, om det nu stämmer, för jag har pratat lite med, eller jag har inte pratat jättemycket om det, men vår gode vän Svanemar antydde att det var väldigt hårt vinklat hur liksom...
Hur jobbigt han hade det.
Och hur blodig... liksom skilsmässan blev och att han nästan
att han
blev
fick hela Italien
persona non grata och sådär. Alltså, Svanen har ju mycket, mycket bättre koll än mig på det. Men om det nu var ganska mycket så som filmen gjorde det gällande så hade inte jag den uppfattningen alls. Att det vart så trist och tråkigt och jobbigt avsked och avslut i Napoli. För att hela mitt liv så har han ju varit verkligen, ja men Dios och det är Gud och sen så är det Maradona.
Ja. Eller, alltså med tanke på vad som händer.
Förelämpade jag någon där?
Ja, passa dig nu. Nu får du passa dig. Nej men alltså, det som hände med Napoli efter under 90-talet när liksom ännu mer cash kom in i klubbarna var att de hängde inte med de stora nordlagen. Så de hade ju haft sin storhetsperiod med Maradona. Så han fick ju ganska snabbt legendstatus. Och man började kika på, ja men Sola skulle ju bli liksom nästa. Men så blev han inte riktigt det. Eller blev han ju inte riktigt. Hej. Han blev ju inte det. Magic Box blev Magic Box och inte Sola med hela Neapel. Och Napoli hade ju tufft hela vägen fram. Stålbar. Egentligen nu som de har kommit tillbaka och haft möjligheter att vinna titeln här de senaste åren. Så att då växte ju, under alla de här åren så växte ju Maradonas idolstatus och legendstatus jävligt starkt.
Ja, jag tycker att alla ska se den här Maradona-filmen. Den ligger på SVT Play, väldigt, väldigt sevärd och väldigt, väldigt bra för er i min ålder och kanske yngre än så. Att få en bra och jävligt häftig och målande bild, ja, när Christian, av Neapel.
När Christian Borrell sitter i Eurotalk och pratar om att jo, men Maradona var någonting annat. Han var liksom på en annan planet. Mm. Alltså, med tanke på hur han levde sitt liv. Och hur det som jag fastnade verkligen vid, det var ju hur mycket han bar sina lag på hans egna axlar. Mm. Alltså det någonstans är någonting också man slänger sig med när man pratar om Messi och sådär. Och jag vet att du reagerade och menade på att Messi faktiskt bar Argentina hela vägen till den finalen, och där borde de ju kanske ha vunnit. Och han var ju faktiskt jävligt bra i den finalen dessutom.
Framförallt var han ju väldigt bra i hela turneringen.
Ja, han var väldigt bra i hela turneringen. Och det var hans. Men i slutändan så är det pokalerna som räknas. Det kan jag verkligen köpa. Men alltså sättet de var exponerade för resten av fotbollsvärlden på den tiden jämfört med nu när de lever i en jävligt skyddad värld. Alltså där kommer han hem och det står liksom 50 journalister. Du ser den här presskonferensen när han sitter liksom i ett svettigt rum. Det är lågt i tak och det är bara manglas frågor och det är kaos. Liksom Jag hade inte riktigt förstått hur jävla mycket han bar sina lag. Både Argentina som han tar till ett VM-guld och en VM-final. Men också framförallt då klubblaget Napoli.
Ja, men jag kommer ihåg det.
Mot hela norra Italien och allting som har varit.
Jag kommer ihåg att jag tänkte...
Jävla börda! Ja. Den ringen i Sagan om ringen, den är ingenting jämfört med det, med den bördan Maradona bar på.
Jag är dålig på fantasy-referenser.
Jo, men vi har lyssnare som tar den. Ja.
Hur som helst, jag kommer ihåg VM 2010, då var ju Maradona förbundskapten för Argentina. Och då så var det efter någon match i mixade zonen så var det fullständigt kaos. Och så tror jag att det är Jane Björk. Det är klart att det var Jane
Björk.
Klart
att det var Jane Björk.
Queen of everything, ja. Jane Björk. Hon ställer någon fråga.
Fått frågan om att vara med i podden. Då stod jag på Appiano Gentile dagen innan, två dagar innan kanske var, eller dagen innan.
Inters Italiens träningsanläggning.
Exakt.
Det var fint namn. Ja. Appiano Gentile.
Han har väl bytt namn nu kanske. Hur som helst, två dagar, dagen innan Sverige, Italien-Sverige på San Siro. Ja. Tryckt stämning.
Mellan dig och Jane?
Nej, där var det mer morsomt.
Härligt. Hur som helst, vi jobbar på att få Jane till podden, men då ställer hon frågan till Maradona att hur klarar du av allt kaos och all press runt omkring? För då zoomar kameran ut och så ser man liksom att det är 50, 60, 70 reportrar som står i en flock runt Maradona. Och han svarar Jane Björk bara, kaos? Det här är ingenting. Var du liksom, har du varit i Neapel någon gång? Ja. Då tänkte man så här, fan var det då? Ja. Om det här är liksom någonting Maradona bara liksom lättsamt rycker på axlarna åt. Men så såg man den här filmen och så fick man sannoliken. Alltså det är ruskigt mycket bra bilder. Ja. Alltså otroligt material.
Verkligen.
Så att den rekommenderar vi alla att se. Vi rekommenderar även alla att se fina dokumentärer på C More. På en mycket, mycket mer tragisk not så finns Hillsborough. Mm. Såg jag om för några dagar sedan.
På tal om så här, alla bör se Maradona. Alltså Hillsborough bör ju verkligen alla se.
Ja, och,
så man också förstår vidden av det. Ja. Och hur det påverkade hela den engelska fotbollen.
Och med helt andra incitament i samma liksom, typ av omnämnande så är det också även otroliga bilder därifrån. Mm. Alltså det är vidriga bilder, ja. Men de är otroliga. Ja. Och alltså, det är magstarkt och så jävla hemskt och tragiskt och bedrövligt. Men väldigt, väldigt bra. Mm. Så att den rekommenderar jag starkt. Och sen så fortsätter ju sportredaktionen på Tegeludden dunka ut klassiska allsvenska matcher. Mm. Såg, det var väl det här AIK-Djurgården-derbyt från 2002. 4-3, Andreas Andersson sätter en stillastående med Är det den snyggaste VM-bollen som gjorts?
Den är snygg.
När Adidas ja. Med röda
framförallt så var det ju liksom den bollen då man gick ifrån Mitre liksom. Nej men så här, Select, de ja. Körde på med sin klassiska
ja. Det var den första liksom lite spacade
exakt,
bollen.
Exakt, när det började verkligen komma in teknik i bollarna. Mm.
Det var väl mindre sömmar, det var inte det
jo,
grejen?
Jo, det var väl grejen och sen så fick de en, bollarna fick en annan bollbana och allt det där. Mm. Jag hade ju en Mitre-boll som pappa köpte i London. Den sköt ju upp i taggbuskarna en gång för mycket på tomten. Så den fick tyvärr kasseras.
Skaffa ett Simor abonnemang så kan ni följa alla de här klassiska matcherna och se alla otroliga dokumentärer. Fick ett sent sms igår kväll av Micke Lustig. Fan, hette den där basketdokumentären du snackade om i podden så jävla bra. Once Brothers, Mike. Gråtfest. Ja. Otroligt bra.
Härligt.
Nej, men med det så stänger vi väl ner tisdagstotto.
Jajamän, så vi börjar förbereda oss inför den stora dagen som är imorgon onsdag. Ni kommer att få ta del av den på torsdag. Vi släpper 05. Det är nämligen så att förbundskapten Jan Pliten Andersson kommer förbi. Ska vi bara prata om hans tid som fängelsevakt?
Ja, lite landslagsfotboll.
Okej, okay. Vi får säkert in lite fotboll också.
Tror också vi ska dra åt skruvarna och få ur Janne även ett karriärs dream team.
Det är alltså som han har spelat med?
Nej, tränat. Från klubblagstiden.
Kommer han inte vara ruskigt defensiv?
Jag kan ändå tänka mig att alltså, i med, jag
kommer man behöva säga så här, jo men ta ett, alltså, inte spelar du tränar just nu.
Nej, men det är ju landslaget och det säger väl sig självt att vad fan, det måste ju vara ja. De bästa.
Ja.
Men han har ju faktiskt ganska många vi, bra...
Ska han få ta ut ett
men jag
ett
tänker Halmstad och Norrköping.
Ja, från Halmstad och Norrköping.
Han var ju Halmstad i en oändlighet.
Mm. Och det kan vara kul.
Ja. Var väl ÖIS en kort sväng också. Mm. Men känslan är att det inte kommer vara några ÖIS-spelare i karriärens dreamteam. Vem vet. Janne hör ni på torsdag.
Ja, för alla morgongluggare. Vi älskar er där ute. Vi vet att ni går upp i ottan och kämpar och krigar för oss andra jävla lallare runt om det här landet. Ni får avsnittet. Fan om vi ska sätta 04.30, Gugge. Vi sätter 04.30. Så är det.
Vejron i ottan.
Ja.
Klockslaget.
Ja, det blir underbart.
God morgon.
Och ni fan, nu ska jag ut och följa Fantastic Four.
Okej, du har ett V, du har ett A, du har ett Y, du har ett E, du har ett R, du har ett N. Vad blir det? Vajern! Och du står på Älvsborgsbron. Otroligt.
Ja, Nile City. Jävla serie.
Så är ciao, det. Tutti.
Ciao tutti. Rädda eller laxa, tryck på paus och softa. För det gör man ju för sällan, alldeles för ofta. Skäl för bråttom, finns det för gottom. Så lobbar du istället, rab eller babbla något om motiv. För att relaxera, ja det känns bra. Behöver vi flera, nej sjunk ihop och tona ner. Och låt den just i loopet döva in. Varför slösa sin tid i en tyst fabrik? När man får jordet det själv och någon annan blir rik. Då får jag hellre sparken, tar en kasse till parken. Slår mig ner på marken och öppnar en stark. För vem orkar bry sig om sitt kneg? När det gäller deg finns det alltid en väg. Och ingen situation är för extrem. Så glöm dina problem. Rädda alla laxar.